Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kommer en midsommar, midsommarafton, midsommarhelg och efter firandet, då är det derby. Säsongens första Skåne derby mellan HIF och Malmö, eller omvänt Malmö-HIF eftersom det är nere i Malmö. Och vi har lyckats samla kvartetten den här gången också. Vi avslutar ju alla fyra i HIF-podden innan uppehållet tog vid och vi återsamlas alla fyra igen. Och det finns ju som alltid en del att ventilera. Erik Persson, Sebastian Rönnström, Maja Svav och så jag, Mattias Hjelm. Fullt fokus såklart på derbyt. Men det har ju hänt också grejer i laget i form av spelare som försvunnit och som är skadade. Och det finns en målvaktsfråga, vem ska stå? Sen har det varit ett bråk också som vi kommer att ta upp. Och vi ska ut i vida världen och prata om någon ex-HIF-are och Marjan kan säkert leverera något minne från något tidigare derby. Ja, det var mycket från mig här nu. Men ska vi kasta oss över läget i laget det senaste så här dagen innan midsommarafton? Vad som finns att tillgå för de nya huvudtränarna sen någon match tillbaka? Mattias Lindström och Alvaro Santos. Ni har ju varit på plats, Erik och Sebastian. Så ta ordet nu.
Ja, vi var på plats i solskenet och vi såg Emil Hellman som högerback. Så avslutade ju HIF vårsäsongen med Emil Hellman, vänsterbacken. Vänsterfotade Emil Hellman som högerback mot AIK. Och det anledningen är att Viktor Blixt har axelproblem. Ska träffa en specialist. Han kommer inte vara med mot Malmö på måndag.
Jag var ju faktiskt på den träningen när Viktor Blixt gick sönder, om man får säga så. Det var ju en närkampssituation där han föll ner i gräset. Hade enormt ont. Förlåt att ta ordet igen av det, Erik. Men jag såg ju det där. Jag ville ju inte gama där och kasta mig in med någon kamera. Utan jag förstod ju att det där såg inte bra ut. Han har haft problem med sin höger axel.
Ja, vi gjorde en grej efter matchen mot Elfsborg att han inte tog hand om några inkast. Han har haft problem sen matchen mot Sundsvall förra året i höstas. Så har det blivit, ja, det har kommit tillbaka helt enkelt. Han var ju borta i 3 månader ungefär på grund av en fotskada också. Andreas Langen, förkyld, tränade inte under torsdagen. Ravitsuka var bara med i början av passet efter att ha fått en smäll på armen mot Jönköping. Benjamin Akwa, han är inte högerback men han är mittfältare, har fått beröm på sistone. Han var inte heller med hela passet. Men Akwa och Tsuka ska vara med på lördag och på träningen där. Och så får vi se hur det blir med Langren helt enkelt. Så att visst orosmål just kring högerbacksplatsen. Precis som tidigare egentligen. Så att Hellman bör vara beredd.
Vill du fylla på med någonting, Sebastian, i laget? Om du inte kommer på något så kan jag hjälpa dig på traven.
Ja, nej, men ska vi köra hur de ställer ut?
Ja, men ska jag dra det eller?
Jag har det framför mig. Alltså, kan jag få flika in med någonting innan ni tar hur de ställer upp, som ni tror?
Ja, du bestämmer.
Ja, det är absolut.
Ja, för att vi betar av det här med spel. Nu tog du skadeläget eller sjukdomsläget, Erik. Marjan, du har inte kommit in i podden än.
Ja, det var inte hela det var inte hela skadeläget, men just med fokus på högerbacksplatsen.
Ja, men jag tänkte, eftersom ni var inne på att dra en startelva kanske, så är det ju så att vissa spelare inte är kvar. Och andra spelare, ja, ni vet var jag vill komma. Så Sebbe, var där i truppen, vad är det som har hänt?
Ja, men idag när vi spelar in detta på torsdagen så har ju Rasmus Karjalainen lämnat. Finländaren har ju inte fått mycket speltid i HIF sedan han anslöt förra sommaren. Nu är han klar för att återvända hem till Finland och Oulu, hemstaden är det va?
Ja, tabellfemma i veckans liga.
Ja. Är du lika nöjd med ditt uttal den här gången?
Nej, jag jobbar på det.
Ja. Men ja, hur som helst så är det klart att Rasmus Karjalainen lämnar. Dessutom lämnar Alexander Nilsson som ju förra veckan provtränade med och provspelade med Jönköping Södra. Och som jag pratade med i söndags kväll, då sa han att HIF och Jönköping skulle börja förhandlingarna och nu är de i hamn. Och han blir helt enkelt utlånad till Superettan-klubben.
Precis, som han satt Alam Lawi som spelade 90 minuter för J Södra mot HIF i tisdag. Så det intressanta här, ja, det är utlåningar med båda spelarna i fråga har utgående kontrakt. Så att, det kanske ska mycket till för att de spelar i HIF-tröjan igen.
Jag kan inte tänka mig heller att de får speciellt mycket betalt för Karjalainen. Det är nog bara överenskommet att de... Jag menar, HIF sitter inte i någon guldsits i sin förhandling med Olo. Det är nog så att de bara tagit över hans kanske lön, misstänker jag.
Ja, det är mycket möjligt att HIF har köpt ut honom från kontrakten. Precis. För att de verkligen vill bli av med honom. Det har ju inte slagit väl ut alls och de behöver någon ny forward i sommar. Det blir ju allt tydligare nu när de gjort av med både Asad Alamnawi och Kajalainen att de vill ha in någonting där. De behöver någonting mer än Anthony van den Hoek.
Det är alltså löneutrymmet nu som kanske ökar när de här spelarna försvinner. Kajalainen, några transfersummor har vi ju inte. Gigovic försvinner väl nu och så vad det verkar. Eftersom man kunde väl läsa det mellan raderna, va?
Ja, han sa ju att han siktar ut i Europa och det är ju en lite speciell sits där, för ska han stanna i HIF så behöver det ju komma ett besked här ganska snart eftersom kontraktet går ut den 30 juni. Samtidigt behöver han inte ha så bråttom i förhållande till andra klubbar i Europa, för deras liga börjar inte förrän i augusti och där finns ju mer tid att tänka på liksom, så lite klurigt läge. Alltså, du vet ju inte någonting om hur deras diskussioner går, men jag skulle ju inte bli trilla av stolen om det blir så att Armin Gigovic stannar i HIF, alltså skriver något slags nytt korttidsavtal eller i den stilen, men ges tillåtelse att lämna ifall en annan europeisk klubb kommer, alltså att man tar en chansning. Ja, men man vill behålla honom för att han gör nytta för laget och är en helsingborgare, men att skulle en annan klubb komma i Europa och vill ha honom, så står man inte i vägen.
Att liksom. De tar en långsiktig lösning och spelar in.
Jo, det är klart att det är mer önskvärt.
Men att han i Europa 2-3 matcher till, spela mot Malmö, Kalmar och sånt, och helt plötsligt, ja, nej, nu drar jag.
Ja, nej, det är klart att det är betydligt mer optimalt att sikta på något långsiktigt, men ja.
Det positiva med en, alltså verkligen korttidslösning, det är att han skulle kunna vara tillgänglig mot Kalmar och Djurgården, för då HIF kan inte använda några nyförvärv här mot MFF, Kalmar och Djurgården. Det är tidigast 15 juli. Så snackar vi ett avtal på 2 veckor, då skulle det kunna vara en fördel, verkligen så. Men jag vill inne lite på Marjans spår också, att man vill ju inte fastna i korttidslösningsträsket för mycket. Och det känns väl ganska naturligt att Gigovic blickar ut i Europa.
Och samtidigt nu i början på juli så är det ju så att de flesta ligor, eller klubbarna ute i de internationella ligorna, de samlar sina trupper nu i början på juli ju. Där ser jag alltså att, och vill man inte vara med från start där direkt från början liksom, ligorna börjar ju i augusti, Premier League börjar väl där, holländska också, lite så känner jag alltså, att det kanske är så att man vill vara med från start för att få en chans. Vad är det för mening annars liksom att gå till en ny klubb?
Albert Juppe har lämnat också för österrikiska ligan, så det är ytterligare en mittfältsfråga där. Jakob Folkling Persson har precis kommit tillbaka. Han får sina matcher i Ängelholms FF nu vid ett samarbetsavtal, så det har rört på sig en del.
Ja, vi ska bara flika in det också när vi pratar om Armin Gigovic, att han är ju då en av de spelarna som har kontrakt i Ryssland, men internationella fotbollsförbundet FIFA har ju helt enkelt gjort det möjligt för spelare i Ryssland att pausa kontrakten ett år till. Så att vi har det med oss. Sen fyller jag också på här när du pratar om Jakob Folkeling Persson kommer tillbaka. En annan spelare som har kommit tillbaka som var nyckelspelare i fjol är ju Wilhelm Löper, som var med och som fick speltid i senaste träningsmatchen mot Jönköping Södra. Så den pjäsen ska också finnas med i diskussionen här innan ni plockar ut era startelvor. Och sen har vi målvaktsfrågan också. Ni nämnde att Alexander Nilsson blir utlånad till Jönköping Södra. Men jag tar en rak snabb fråga. Vem ska stå i derbyt? Vi börjar där nu då. Vi kastar oss över det. Marian, är det...
Jag fick den.
Ska vi ta från andra hållet?
Nej.
Är det Lindegård?
Ja,
eller är det Johansson?
Gör man det lätt för sig kan man säga så. Det var ju han som startade träningsmatchen mot Jönköping. Och han har väl stått de senaste matcherna. Jag vet, Kalle är säkert i fatt på alla sätt och vis efter sin skada och så. Men nu är det ju så att Lindegård är inspelad. Kvalitetsmässigt. Jag vet inte om det skiljer så mycket egentligen mellan dem. Men det är väl så liksom, jag tycker det var en fingervisning om att de startar träningsmatchen även om de fick vara sin halvväg, att Lindegård står. Mycket baserat på att de vill ju ha någon som är lite mer rutinerad i ett sån här stor match. Tror jag.
Sebbe, Lindegård, Joelsson?
Ja, så i det långa loppet så tycker jag nog att jag ska satsa på Kalle Joelsson, för Lindegårds kontrakt går ut efter den här säsongen. Jag har väl kanske svårt att se att han stannar längre med tanke på sin ålder. Kalle Joelsson är ju den som förväntas vara arvtagaren. Gjorde det jättebra i de första allsvenska matcherna där innan han blev skadad. Så på så vis så tycker jag väl, om man ska tänka lite långsiktigt och så här, med tanke på att Kalle Joelsson behöver speltid allt jämt för att fortsätta utvecklas. Han har ju inte fått spela många matcher de senaste åren, dels på grund av skador och sen konkurrenssituationen. Därifrån så ser jag väl att man kanske borde satsa på Kalle Joelsson. Men sen har vi ju den här aspekten där HIF ligger som jumbo i allsvenskan, där det behövs karaktärspelare i laget, ledare och folk som står upp när det blåser. Och de egenskaperna har ju Anders Lindegård.
Men det kan väl Kalle också ha?
Ja, ja, absolut. Men Lindegård har ju en helt annan rutin och erfarenhet i sin ryggsäck.
Men om jag tolkar det ändå så, för att få lite dynamik i det här poddavsnittet, så säger vi 1-1 här mellan Lindegård och Joelsson. Så att Erik, du får utslagsrösten. Vem ska stå?
Då ringer jag Lindström Alvaro sen och meddelar vem som ska stå då.
Ja.
Ja. Vi har en text om detta som kommer ut under midsommarafton.
Vem som ska stå alltså?
Ja, vi kan avslöja det. Nej, det är en delikat fråga. Och det kan jag väl avslöja nu då. Lindström sa att de har inte bestämt sig. Så det
nej, men frågan är ju, har Erik Persson bestämt sig?
Ja, men jag skulle väl säga Kalle Olsson då. Just för att tänka på det lite som...
Du går alltid som Sebbe så.
Ja, jag gör det va? Nej, men jag är ju inne på era argument. Jag är ju inne på era argument. Alltså... Ja, Lindegård har ju mer rutin. Samt tycker att Joelsson har visat i några stora matcher att han ändå liksom, ja, men står pall för trycket. Hade en jättebra derby hemma mot MFF 2019 exempelvis. Och jag är lite inne på Marians resonemang om att det är inte någon revolutionerande skillnad mellan dem rent kvalitetsmässigt. Och då hade jag nog gått på det lite mer långsiktiga alternativet, och det är Kalle Joelsson. Men jag, alltså det är verkligen 50-50, och man kan, alltså det, man kan vrida och vända på det i all oändlighet. Det kommer inte vara lätt att ta det beslutet. Men jag liksom lutar väl mer åt att det blir tuffare att peta Kalle Joelsson, för att han har kontrakt 2 år till. Det var inte givet så som vi såg det, att han skulle förlänga med tanke på att han har varit utanför laget. Lindegård har varit uttalad detta och sånt innan. Vissa tycker säkert att det skulle vara svårare att peta Lindegård med tanke på hans status. Han har spelat i United, Manchester United och så vidare. Men jag tror det är lättare för Lindegård att acceptera en bänkning. Jag tror att det blir mindre problem helt enkelt. Så därför skulle det kanske också vara en anledning till att jag så.
Lindegård är definitivt på sluttampen av sin karriär, och jag tror inte han bryr sig så jättemycket om, eller han själv sagt också, alltså hans personliga framgångar och sånt, det lägger han åt sidan. Utan Han har varit med om mycket i sin karriär, och skulle han få sitta på bänken här innan han lägger skorna på hyllan. Nu vet jag inte om han gör det efter denna säsongen. Men,
nej, det är absolut så det, att han kan fortsätta.
Ja, men det kommer ju komma inom inte allt för lång framtid med tanke på hans ålder. Och då, nej, jag tror inte han.
Det är ju rimligt att successivt, även om Lindegård har sin sista höst, eller om han förlänger kontraktet och så vore det ju rimligt att han successivt fasas ut lite och kanske blir mer av en backup. Och han har ju en personlighet. Shit vad du viftar, Hjelm.
Ja, jag måste bara
han har ju en personlighet. Han har en personlighet som skulle kunna göra sig bra i en sån roll också, som HIF nu vill ha i sin organisation.
Lite som när Daniel Andersson slussade sig ut på ålderns höst för att ge plats åt Per Hansson.
Jag går in här nu och avslutar just målvaktsfrågan med att tala klarspråk. Jag menar att HIF inte kan tänka riktigt i de termerna nu. Om ambitionen är att vara kvar i allsvenskan, som de säger att de verkligen gör allt för, vilket också språket om att sparka Jörgen Lennartsson vittnar tydligt om, så menar jag att HIF ska spela den målvakten de tycker är bäst för att kunna hålla sig kvar. Inte titta på det pratar om det här. Nej, men framtidsperspektivet, det är att det är lättare att peta den eller den och måste se i framtiden.
Klart man ska ställa ut med bästa laget, men kan du ta ut vem är bäst av dem?
Det vet inte jag.
Nej, exakt.
Men jag menar att den som är,
jag tror ju att det är liksom
bäst ska stå utan att tänka på något annat. Jag tror att det
är verkligen 50-50. Alltså jag tror det blir svårt att säga att du är bättre.
Hur länge sedan Kalle spelade å andra sidan? Om man ska titta på Lindegård har ju knappast gjort bort sig, även om laget har gjort bort sig, så har de målen de har släppt in. Kan inte han lastas för direkt? Han är inne i matchtempo. Formmässigt osäkra på var Kalle står efter sin skada. Lite sådana saker tänker jag på också.
Ja, då har vi kommit igenom en av 11 spelare. Nu fortsätter vi med de övriga 10. Vilka ska HIF ställa upp med utifrån de här ramarna och förutsättningarna som vi har gått igenom med spelare som inte är kvar och är sjuka och skadade?
Ska jag berätta hur de ställde upp den tilltänkta startelvan under torsdagen? Ja. Då var det Emil Hellman. De alternerade med målvakten. Emil Hellman spelade högerback, och då har jag berättat de orsakerna till det. Kasper Videll, Ali Sulic, mittbackspar, William och Davidsen till vänster. Och så Lukas Lingman och Rasmus Jönsson som ett sittande inom mittfältspar. Josef Amoako, högermittfältare, Tah Ali i nummer 10-roll eller offensiv mittfältsålder. Dennis Olsson till vänster, Anthony van den Hoek på topp.
Ja.
Och sen så här, i andra laget så var det ett gäng junior, Elmar Lindqvist, Viktor Göransson spelar mittback, Charlie Weber, Benjamin Örn, Diego Fumaccia, provspelande brassen, Viktor Lundberg, och så William Löper, Gigovic i nummer 10-roll, och de kredde till vänster, Amin Alamawi på topp, Leo Frigel Jansson figurerar i det laget också.
Ja, det är intressant att Gigovic inte gick i den första elvan du räknade upp.
Mm.
Räknar man redan bort honom?
Ja, men det är lite så jag tänker också. Sen har jag haft sina ryggproblem, och apropå matchform och sånt så är inte han där heller, men det är absolut intressant, och intressant att han spelar 10 också. Viktor Lundberg, som man har sagt konkurrerar där framme, spelar sittande mittfältare. Det är också en sån spelare som man känner kanske är på väg bort. Det osar lite Karjalainen situation där.
Men Ali Sulic är alltså helt redo för spel nu då?
Ja.
Om utifrån den uppställningen.
Ja, han har varit med och tränat både här onsdag och torsdag. Så det förutsätter jag, att han är redo att köra. Och det känns väl som det. Han är ju en av två mittbackar. Sen så blir det lite intressant att se hur man gör på de andra positionerna. För nu saknades både Landgren och Suka. Men är Landgren tillgänglig, skulle han kunna vara högerback, då kan man använda Suka som mittback.
Det har man gjort också i träningsmatch.
Charlie Weber känns ju absolut sist i den kön, sett till hur man har spelat i de sista matcherna. Så jag skulle väl tro att det hänger lite på vad man väljer och vad man har för alternativ på högerbacks.
Ja, om Landgren konkurrerar som mittfältare också, kanske.
Ja, jag tycker man ska också kanske titta på vilket motstånd man möter, om du behöver, hur många du är. Du behöver kanske fler duellstarka spelare i backlinjen. Jag tror man tänker lite grann så.
Man möter ju Isak Kiese Thelin som ju inte är den snabba, ja, de är inte de snabbaste spelarna, men väldigt starka och bra på, ja, på huvudet. Då är ju Kasper Widell, HFs, ja men Ali Sulius är rätt resolut också i duellspelet i luften. Mm. Men Kasper Widell har ju mer styrkor där än vad Ravid Suka har, som ju har sina absolut främsta styrkor i snabbheten.
Detta är väl det mest fysiska mittbacksparet sett till, ja, men just duellspel och ha spelet framför sig. Zucca, som sagt, det är en explosiv mittback på ett annat sätt. Det kanske inte behövs lika mycket när man kommer att ligga ganska lågt kanske, som det säkert kommer att bli bitvis på
Eleda. Att man kommer...
Ali Sulic har visat sådana egenskaper mot Jeremejeff exempelvis. Det känns som att han vann 90% av de duellerna, och Widell har ju också en fysisk styrka.
Är det för den uppställning ni gav här nu, är det någon där som ni tänker men jag skulle nog placera in den här spelaren där istället, eller är det en logisk startelva om det nu blir den?
Det är en backlinje.
Ja, det, som jag ser det, så tror jag frågetecknen är där i backlinjen, beroende på hur man väljer att ställa ut på högerbackspositionen. För sen känns det väl som att Lingman och Rasmus Jönsson är... Ja, där är ju inte jättemånga alternativ centralt. Benjamin Aksjö gjorde det ganska bra mot Elfsborg, men jag har svårt att säga att han ska gå in för en start. Då är det Gigovic, och med hans ryggproblem som han har haft så tror jag inte han startar. Så de två där. Sen är det intressant med yttermittfältarna. Löper tror jag inte startar. Pratar han lite själv om också efter den här matchen mot... Jönköping, att det tar en enorm match innan han är liksom där.
Så han bör ju vara en joker i den här.
Ja, precis. Det är en joker sista halvtimmen kanske. Och då är det ju, ja, man har ju använt en del alternativ ute till höger. Asad Alamlavi är ju ett sånt, men han är ju borträknad. Adam Kajed ett annat. Men Lindström sa ju till dig, Erik, där mot Elfsborg, att man vill ha mer djupledsgående yttrar. Och det får man ju mer i Amoako och Dennis Olsson. Snabbare yttrar som kan ta sig runt sina försvarare på kanterna. Och det är så mycket talar väl för att de två får chansen på kanterna.
Ja, så som han pratade så finns det väl tre spelare i truppen som går in i den profilen. Det är Amoako, Dennis Olsson och Löper. Och Löper bör ju som sagt inte vara startaktuell. Och då talar mycket för att Dennis Olsson och Amoako kastas in från start.
Jag tror man gör rätt i att spara Löper också till den här matchen. Kan de inte räkna med att få med sig någonting i resultatväg. Det känns ju inte som det är att HIF. Det ska mycket till för att de ska ha poäng. Ja, visst, man ska inte lägga sig ner platt och död. Det är inte det jag menar. Men att Löper kasta in honom i en stekhet match i en sån här där det kanske smäller lite grann. Då tycker jag liksom det är nog förståndigt att spara honom till Kalmar, Sundsvall, Varberg. De här matcherna som kommer nu framöver, en i ett derby. Sen kan man titta det jag sa om att det är den fysiska backlinjen att man väljer där. Men det har man ingen alternativ. Det är en ganska lättviktig mittfält som ni räknar upp där. Med Amoako, Dennis, Lingman, Rasmus Jönsson. Det är inte många kilo man kan sätta emot där om Malmö kommer med hela sitt...
Nej, jag vill väl flagga, för du undrar ju om man ska vrida och vända på lite. Det är väl Rasmus Jönsson, om han ska starta just i den rollen på ett sittande mittfält. Sen finns det ju inte 1000 alternativ. Jag hävdar ju fortfarande att Landgren hade varit ett kittlande alternativ som inom mittfältare. Nu ligger han och är förkyld. Så då är det kanske inte lika aktuellt just till på måndag. Och de verkar ju se honom mer som ytterback också. Benjamin Aksjö var jättebra i matchen mot Elfsborg. Men är ändå oprövad på allsvensk nivå. Har en tendens att ta gula kort. Och nu så en liten smäll mot knät, tränar inte idag. Ska man kasta in honom från start i en sån här match? Med tanke på hans historik. Ja, och då finns det inte så många alternativ till. Om vi då har med oss Gigovic också som har problematik.
Ja, då måste ju peka ut, för det är helt avgörande för om HIF ska kunna hålla emot detta. Är ju att stoppa ytan framför sin egen backlinje. För det där Toivonen är en mästare på att hitta och röra sig just i den här ytan. Bakom mittfältare och i den här fickan mellan mig. Och det hade det ju behövts. Jag vet inte vad Brassen går för, men han kan inte slänga in honom i ett sånt här. Men det fattar jag ju.
Man får, även om man ska göra kontakt med honom, så kan man inte. Han får spela tidigast 15 juli.
Det är rätt. fel av mig. Men jag kan inte se framför mig vem som har de egenskaperna i HS trupp som ska gå in liksom och stänga ner den farliga. För det är en jättefarlig yta som HF måste stänga på något sätt.
Gigovic har ju vissa defensiva attribut och jäkla lungor. Men som sagt, han känns inte i fas. Annars på pappret, om man ser till 100% i kapacitet och sånt, så hade det varit naturligt att ta in Gigovic där med Lukas Lingman då. Men det kanske inte är högaktuellt nu. Skulle ju vara den skölden. Det var han inte i alla matcher för att han var hemma, han var inte så bra. Men han hade ju en helt annan profil. Han skulle vara ett ankare. Fysiskt präglande.
Det är ju Langren.
Det är ju Langren som har en god profil där egentligen. Men som inte heller är där han ska vara.
Men
han
är helt överens om att den här ytan mellan... Ja, där Toivonen opererar.
Överens vet jag inte, men jag tycker den är fel.
Men, ja, fast det låter
absolut. Så är det, absolut.
Att där är en nyckel om det här ska funka för HIF.
Ja, Anders Christiansen är på väg tillbaka från
om sina skador. Om han kan spela är
ju ja, det säkert. Finns ju en osäkerhetsfaktor där. Men
oavsett vem som spelar så är de bra.
Malmö är otroligt starka på alla positioner, men centralt där i de ytorna så... Så är de ju ryggigt.
För han vända upp Toivonen där i lugn och ro med boll. Så har du ju också till exempel Birmančević som kommer i djupet. Och som han hittar, tycker om att hitta. Du har Kiese Thelin. Alltså den ytan blir helt avgörande för det. Hur, alltså, utvecklingen av det här derbyt, tror jag.
Dessutom hade HIF problem just med den här ytan många gånger. Förra året när Rasmus Jönsson spelade sittande mittfält med Brandur Henriksson. Det är lite, man kan absolut dra paralleller mellan Lukas Lingman och Brandur Henriksson. Och så ska Rasmus Jönsson kastas in här då och av den här elvan att döma. Ja, har det blivit så mycket bättre på typ ett halvår? Jag vet inte, ingen sån här match.
Samtidigt ska vi ju också någonstans... rama in detta Malmö FF som inte alls varit så bra som många förväntat sig den här säsongen. Ja, de har haft en diger skadelista. Nu är det AC då som är ett frågetecken. Hinner han tillbaka nu? Vet inte. Oskar Lewicke är ju borta. Men i övrigt har de ju fått tillbaka i stort sett alla spelare.
Det är väl två spelare som hade gått in i rätt många allsvenska lag om vi säger så.
Ja, jo. Men de har ju inte presterat. Och det här är en match som MFF, om MFF menar allvar att försöka blanda sig i och fortfarande ha någon chans på guldet, så är det ju, det här är en match man inte får tappa poäng i mot HIF.
Samtidigt har de haft perioder tidigare under guldåren också där det har varit lite trögstartat och det har inte sett
så. Men är det inte lite större glapp nu? Kanske inte till den säsongen när Norrköping
sprang. Det känns som det har varit det här snacket många år, så till slut så har de varit där framme ändå. Så att det känns väl som ett lag som kommer
ju inte jättelångt ut efter i tabellen.
Nej, det är ju 5 poäng efter. Sen har de en match mer spelad än Häcken. Så det finns ju en väldigt högst.
Nej, jag har rätt Mattias att de inte kan. Det är nog den, med den tanken de går in i derbyt. Att de får inte släppa några poäng här, Malmö. Om de, får vi börja närma oss liksom halva serien snart. Halva serien spelad.
Ja, det är en jätteviktig match för dem, definitivt.
Och sen har de ju sitt kuppspel. De kommer ju värva såklart.
Men är det någonting som HIF kan nyttja av att det kan finnas en det låter kanske pretentiöst och löjligt, men att prata om prestationsångest från MFF sida, men kan det finnas någonting där som HIF kan
ja, jag pratade med Anders Lindegård ju då på träningen idag och tillsammans med Kvällspostens reporter då kom den här frågan på tal just och då menar Lindegård på att ja, det är ju två lag som har en ganska jobbig
omsvagt. Det är inte bara, MFF.
HIF har det också tungt. Men det är väl klart att man kan försöka hitta någon form av korn i det. Att pressen givetvis ligger på Malmö. Det är ingen som förväntar sig att HIF ska ta poäng här, utan att HIF kan gå in utan att skämmas liksom, för att man skulle förlora den här matchen. För det är inte här man ska ta poängen, utan det är ju de matcherna som Marian pratade om innan, Sundsvall, Varberg och de som väntar här inom kort.
Och HIF kan ju faktiskt lyfta att MFF har haft väldiga problem med målskyttet. Väldiga problem. Det har ju varit otroligt torrt för att vara ett potentiellt guldlag.
Ja, ett mål per match i snitt. 11 mål per 11 matcher.
Ja, så att har Lindegården en bra dag och om MFF...
Eller Kalle Johansson.
Ja, eller Kalle Johansson. Jag utgår från att det är Lindegård. Fel av mig. Men ja, och med MFFs... om de fortsätter på samma på sätt som i våras, då är det ju inte säkert att MFF gör så många mål. Det kanske man ändå ska ha med sig.
Det var länge sedan det kändes att det var en sån här skillnad. Att det var ett sånt avstånd mellan lagen.
Ja, det ska det ju vara. Det ska det ju vara. Men som sagt, våren...
Ja, frågan är hur de ställer upp det här. Ska de tokköra? Försöka pressa? Ska de försöka lägga... De kan inte... Alltså, det går ju inte att försvara sig 90 minuter genom att ställa 11 spelare framför sin målvakt en bit ner på sin egen planhalva. De måste ha någon slags, alltså när de har med bollen och vila med dem och så. Så det är frågan är, eller om man ska överraska eller att man inte känner att här finns inget att förlora. Jag vet inte, det är lite...
Man ska också säga det att om jag nu bäsar MFFs offensiv så tar man bort deras haveri mot Djurgården var det va? Malmö fick storstryk mot, så har de inte släppt in så många mål. Så det är inte så lätt att göra mål på Malmö normalt sett.
Och nu är Dahlin tillbaka också.
Det gör ju jättemycket.
Ja. Men av den anledningen tycker jag det är intressant att man då från HLs sida har börjat skriva lite på vad man vill ha ut offensivt. Och, ja, men det verkar finnas en tydlighet i att man vill ha snabbare spelare på kanterna. För det kommer ju att behövas i en sån här match där HF mest troligt kommer att vara väldigt tillbakatryckta och behöva gå lite på kontringar. Det är anmärkningsvärt att Josef Amoako av mycket tid går in i en derby 11. Han har ju gjort 3 inhopp på hela säsongen, samlat ihop 53 minuter speltid totalt. Och så nu är han plötsligt kanske en startspelare i säsongens största match.
Är han där?
Svårt att säga, man har ju inte sett så mycket av honom av de skälen att han inte har spelat så mycket. Men,
och han har inte behövt försvara heller.
Nej, min bild av honom är ju att han har en ganska bra bit kvar innan han är färdig som allsvensk spelare. Att han fortfarande har mycket att se och lära. Men han har i de här 2 träningsmatcherna ändå visat lite positiva tendenser. Det har varit ett fint mål han gjorde mot Jönköping till exempel. Det man inte har sett så mycket tycker jag, det är som det pratades väldigt mycket om när han kom, hans snabbhet. Det är inte så att man har hajat till att oj vad snabb han är, men han har visat lite positiva tendenser här. I de här 2 matcherna har man sett att det finns någonting där i alla fall.
Då har de alltså HF ställer upp med en helt ny högerkant eventuellt med Hellman och Amoako.
Ja, beroende vem som än spelar som högerback så blir det
så en blir det ny
högerkant för Amoako och startdebutant i sådana fall.
Där får man väl ändå hoppas, med all respekt för Emil Hellman, så att Andreas Landgren, som ändå har de här defensiva egenskaperna naturligt i sig, att han kommer in, för det kommer ju inte vara mycket försvarsspel från Amoako.
Det kan ju bli åka av där om
det kommer bli åka av på alla.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Dag på den kanten.
Det kommer att åka på alla håll och kanter, det får man ju förutsätta ju. Och där, just där liksom jag känner men det är klart, hur många defensivspecialister finns det i HFs trupp idag också, så det är möjligt att de chansar lite grann här, Mattias Lindström och Alvaro, att de måste helt enkelt, för att de är tvungna, och chansa lite grann med uppställningen och se om de kan överraska, få till exempel första målet på något sätt och jobba därifrån. Jag förstår faktiskt att de gör det här liksom, alltså, därtill är de nöjd och tvungna.
Men märker man några tendenser, några förändringar just sen Lindström och Santos tog över jämfört med Lennartsson? Vad har ni noterat? Har ni noterat någonting?
Noterat nya assisterande tränare Max Lindén som har varit i akademin tidigare och varit en sväng i Halmstads P19-laget. Han ledde någon övning idag under torsdagen och gjort på tidigare träningar också. Verkade ha en jäkla pondus och tydlighet. Och Lindström har varit inne på det, att han har fått vända sin personlighet lite. Innan har han kunnat vara den sköna assisterande tränaren som har småsnackat lite med spelarna och varit den sköna gubben. Nu så får han tänka lite annorlunda när han har huvudansvaret. Men det verkar vara en högt lagd kravribba av de träningarna jag ser.
Och jag kan väl fylla på där med av det jag har sett av Santos, så känns det som att det här är en som han är tuff. Han är inte...
Ja, det har ju sagts tidigare också när han har varit i akademin att det är en tuff tränare.
Sen har man de spelarna man har.
Så är det ju. Så är det ju också. Det går inte att trolla med knäna.
Lite så.
Vi får väl se om det faktiskt är så att truppen är bättre än tabellpositionen. Som jag alltså är jumbo, 5 poäng på 11 matcher. Mm. Kaossäsongen som vi har refererat till, jag har gjort det i alla fall några gånger nu, 2020. När man åkte ur, då hade man 9 poäng efter 11 matcher. Det är ju några år emellan, men det är någon slags referenspunkt till hur knackigt faktiskt var i våras poängmässigt.
Och ni kan läsa på lördag stort jobb om just den här våren ur ett historiskt perspektiv. Hur illa det egentligen är sett till HIFs spel sen klubben grundades 1907.
Och du avslöjar ingenting nu, antar jag?
Nej. Gå in på... när ni har vaknat efter midsommarfesten där på lördag förmiddag. Så
jag har i alla fall kollat tillbaka på 2020 och konstaterar att ja.
Ja, vi har kollat tillbaka till sen 1907.
Ni går lite längre än jag.
Jag tror att det viktiga blir med det här betyder att man kommer ut därifrån och känner att vi har gjort en prestation där vi har höjt oss spelmässigt jämfört med för då innan uppehållet. För det var ju en nedåtgående trend, spelmässig trend, ganska tydlig. Alltså, riktigt så. Alltså, det var utförsbacke. De rutschade, som de rutschade nerför. De måste stabilisera detta på något sätt. Och det är väl en ganska läglig, kan jag tycka på ett sätt, att derbyt kommer då nu här. Så att man gör en...
Ja, eller så är det sämsta tänkbara start att ha derbyt borta. För man har 4 raka förluster in i det här.
Det kommer ju komma in lite nya spelare också framöver här. Skulle jag tro. Eller det måste det göra ju. För som sagt var, det här materialet räcker ju inte till under hösten. Även om de har bantat truppen nu och sånt, så måste de in med en hel del folk, känner jag.
Kollar man på formtabellen så är HIF sist sett i de 5 senaste omgångarna. En pinne de senaste 5.
Det var mot Djurgården.
Det var mot Djurgården? Ja. Eller vad menar du?
Ja, som man tog den pinnen.
Ja, det menar så. Ja. Och MFF är 9 i formtabellen sett i de 5 senaste matcherna. 6 poäng på de 5 senaste.
Mm. Och om vi fyller på med statistiken då. HIF jumbo 5 poäng. Sen har man då Degerfors ovanför sig med en match färre spelad, 6 poäng. En match färre spelad också Sundsvall på 14 plats, 6 poäng. Och sen är det ett hopp upp till Varberg då. 11 poäng och Värnamo 12 poäng, och de har också bara 10 matcher spelade. Så att det är ju livlinor där i botten.
Ja, jag måste lägga till då. Givetvis så är det ju, du väckte mig här Mattias, när man säger att HIF kommer plocka in och förmodligen få förstärka, så gör ju väl antagligen deras bottenkollegor samma sak. Och försöker förstärka sina trupper.
Den risken är ju uppenbar.
Precis.
Så att de poäng man inte har lyckats ta så här långt, det kan man inte få tillbaka. Utan nu gäller det att höja nivån totalt sett.
Totalt sett, ja.
Degerfors och Sundsvall lär bli av med några spelare också. Anton Eriksson från Sundsvall riktas till Norrköping bland annat. Abdelrahman Saidi kopplas samman med andra allsvenska klubbar också. Så mycket möjligt att det rör sig utåt också i de klubbar. Men det kommer hända saker till sist, absolut.
Spännande för oss att följa med. Och för er som lyssnar också.
Det kan vara fler spelare som lämnar HIF också.
Ja.
Men jag var inne på Santos att det verkar vara en tuff tränare som verkligen säger till. Och då kommer jag in på det här nästa ämne. Och jag vill bara poängtera och noga med att understryka här att jag insinuerar ingenting. Jag bara har fått en tanke utifrån det som har hänt de senaste dagarna. Och det behöver inte betyda någonting. Men jag var på en träning för några dagar sedan. Det var den här blixtträningen jag refererade till att han... Jag fick ont i axeln igen då. På den träningen också så var det en situation där Santos sa till Anthony van den Hurk. Anthony van den Hurk var inte helt överens. Det visade han med kroppsspråket efter den tillsägelsen. Det var någon yta han inte tog upp och inte gjorde jobbet som han skulle göra enligt Santos. Så blev ju... Han gick på riktigt hårt alltså. Jag vet inte hur många spelare som följde när kamper av just Hurk. Om det var 2 eller 3. Där man kände att oj, 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 hur är humöret på Anthony van den Hurk här? Sen dagen efter så blev det lagkaptensbyte. Ytterligare en dag så är det här bråket som du bevittnade då, Sebbe. Mellan Ali Suljic och Wilhelm Löper. Och nu är det som jag inte vill insinuera att det här skulle vara en små pusselbitar i ett haveri i truppstämningen. Men tanken har väckts. Hur är stämningen i truppen? Är det enskilda företeelser som man bara kan lägga åt sidan? Eller är det någonting där spelarna inte är helt nöjda med varandra? Vad tror ni?
Det finns ju exempel från HIFs väldigt framgångsrika period 2010-2011 där det många spelare har vittnat om att det nästan till var krig på träningen och att det small hårt. Då såg man det som ett syndhetstecken. Det är det många som verkar vilja göra även nu. Att de har många reaktioner på det här bråket på träningen som jag ser. Men det är svårt att veta när man själv är liksom inne i omklädningsrummet och så här. Så vad man ska dra för slutsats av, jag vet inte faktiskt. Det kan mycket väl vara så att det bara är en grej som händer i stridens hetta och att det kan vara positivt. Sen tycker jag ju att en sån grej liksom här, strypgrepp på en lagkamrat, det är mer än ett vanligt gruff i mina ögon. Men,
och ett par ord som man kanske...
Ja, ett par välvalda ord som av hotfullare karaktär som också sades i den situationen. Det är mer än ett vanligt bråk, men...
Mattias Lindström sa ju till dig efteråt att det här, han har varit med om det händer i varje lag och så. Men strypgrepp, händer det verkligen i varje lag och på träningar? Jag vet inte om jag har hört talas om det.
Alltså jag har ju bevittnat ganska många träningar och ni har ju bevittnat betydligt fler än vad jag har gjort.
Jag har aldrig sett det.
Nej, jag har inte heller sett det.
Alltså skillnaden när vi pratar om de här extrema karaktärerna som fanns i det här framgångsrika laget för 10, 11, 12 år sedan. Skillnaden där när det small på träning och det var helt riktigt alltså... Man undrade ibland om folk skulle komma levande ut på andra sidan efter en träning. Men det var ju ett inbyggt kravställande. Där folk ställde krav på varandra. Där man inte accepterade i själva så att säga träningen. Att till exempel, alltså, kom igen nu. Du har slått 2 skitpassningar nu. Kom igen nu, jag måste ha den på fötterna. Alltså det var den krav... Jag är inte säker på att detta har med kravställning att göra i denna truppen. Men jag vet, eftersom jag bevittnade nästan varje träning på den tiden, att det fanns något annat, det här med att Gashi spände ögonen på Edman, Kristoffer, Lindström, alla det här, Marcus Holgersson var vansinniga ständigt på varandra. Det var för att de jagade varandra också liksom, för att det skulle vara ordentligt gjort på träningen, det man gjorde. Passningsspel, det här fundamentala inom fotboll. Jag är inte så säker på att det här bråket är kopplat till själva... Utan att det ligger kanske någonting annat under. Jag vet inte... Men jag tycker inte det är liksom... jag förstår att de viftar över det, för detta har ju hänt. Jag menar, vi har ju inga jämförelser i övrigt. Men vi hade väl det här klassiska bråket mellan Melberg och Fredrik Ljungberg i Japan, Sydkorea, VM. Det var väl också ett strypgrepp där nästan.
Carlos Strandberg på Daniel Sundgren efter en match i Falkenberg. Också. De var ju lagkamrater mitt efter en allsvensk match. Ja. Det är lite sådana bilder
man får. Vi får se, kan de kanalisera den här ilskan ut på planen? Fine, det köper jag. Men jag tycker det är lite också lika lite som man ska spekulera i alltså, hur stämningen är i truppen. Lika lite ska man tro att se det som självklart att det här är bränsle. Det här är perfekt bränsle. Kan man inte skaffa sig bränsle på annat håll eller på annat sätt, menar jag.
Ja, och nu vet inte jag om ni har varit med om det i träningarna själv, men jag har ju varit det i alla fall, och att man har hamnat i, man har blivit kapad på något sätt eller blivit, man tycker att man har blivit oschysst behandlad och så. Det är inte så, och jag upplever inte mig själv som väldigt långsint, men det är inte så att jag direkt efteråt att kul, ska vi ta en kopp kaffe, utan den som man har varit i bråk med, om man uttrycker det så, har man kanske lite distans till ett tag. Så att det bara här skulle bara vara liksom...
Alltså där fungerar ju alla olika. Och det blir ju, det känns som det blir spekulativt oavsett vad man tror om den här situationen.
Jag ska ju veta att löpare är ju en extrem alltså tävlingsmänniska. Det ser jag honom som.
Ja, verkligen. Det var för någon vecka sedan när han hade... Ja, men han sprang kortdistans med Gigovic. Och då var han ju, alltså allt handlade om att vinna. Allt handlade om att vara snabbare än Gigovic. Och det var bara liksom några sprints efter träningen. Så att han kan ju liksom tända till. Det är en vinnarskalle. Ali Sulic är säkert van vid lika hårda tag skulle jag tro. Lika hårda ord och så vidare från tiden i Chelsea. Där var det nog en och annan som ville köra över konkurrenterna. Så att Men det är, jag tycker det är svårt att liksom peka det här i liksom någon riktning. Ja, det hände. Sebbe såg det. Sen vad det betyder.
Ja. På måndag tror jag inte det kommer att betyda ett skit. Varken negativt eller positivt att de skulle få, nu kör vi. Eller att
vinner de med 3-0 mot Malmö så blir rubrikerna kanske att detta var anledningen till det.
Ja.
Det är ju, ibland blir det lite
och tvärtom, svart eller vitt. Och tvärtom, hur det låter då?
Ja, nej men precis. Alltså det, men jag vet inte om det är så svårt.
Fortfarande handlar det om vad de gör på att de försöker maskera sina brister som lag. Nummer ett i en sån här match. Och sen försöker få ta de chanserna som kommer komma. Kanske de fåtalet. Att man är effektiv om man har varit under våren. Och att det skulle ligga som ett filter över allt det här. Alltså den här prestationen som man behöver göra. Ett bråk, filter över det, har jag väldigt svårt att tro.
Ja, detta har ju blivit en snackis utanför Olympia. Vi vet ju inte om det är en snackis inne på Olympia. Om tränarna har tagit Sulic och löper åt sidan och pratat ut om det. Eller om de bara har släppt och kanske tagit den där kaffen på stan. Det har vi ju ingen håll.
Nej, det har vi inte. Men vi måste prata om det när det har hänt i en podd.
Precis det vi gör nu.
Exakt.
Du har inte tänkt censurera
klippa det. Nej, det har jag inte tänkt. Men ska vi släppa bråket?
Ja,
det gör vi.
Ja. Jag nämnde ju ny lagkapten. Det är inte längre Anthony van den Hurk som är lagkapten, utan Viljormur Davidsen.
Som har varit kapten i Vejle tidigare.
Vice kapten, men burit bindeln i många matcher.
Ja, han var ju, eller hur menar du?
Han har haft uppdraget som vice kapten i Vejle och i Färöarnas landslag.
Ja, men han är ju första kapten i Färöarna.
Nej, vice kapten.
Va?
Ja.
Ja.
En? Ja. Aha, okej. Okay. Ja. Okej.
Okay. Dåligt påläst.
Ja.
Okay.
Ja, då går vi vidare då. Nej, men alltså han är i alla fall kapten i HF numera.
Vice kapten.
Första kapten i HF. Nej, men det skrev ju Marian en text om här efter matchen mot Gisöda. Att man har tagit i samförstånd med Anthony van den Hurk tagit bort bindeln från honom för att släppa lite tyngd från hans axlar. Och istället blir det då Viljormur Davidsen som är, som Erik var inne på. Han har stor erfarenhet av att bära lagkaptensbindeln från både klubblag, landslag och varvades ju till HIF som en ledartyp. Det var ju den stora liksom paketeringen om den varvningen handlar ju om att det var en karaktärspelare, kravställare, ledare. Ja, de egenskaperna tycker jag att han har visat här i HIF i många matcher. Sen tycker jag att hans liksom personliga prestationer har dalat eller dalade under våren. Det började ganska bra. Han kanske bästa spelaren i HIF, men sen blev han svagare och svagare med våren. Så ska han i den här egenskapen av egenskap av lagkapten lyckas, så behöver ju även han då steppa upp och höja sina prestationer om man ska få med sig resten av laget.
Ja, en stor grej eller en liten grej att man byter lagkapten under säsongen på det här sättet?
Ja, det är väl klart att det är en ganska stor grej ändå. Alltså, HF bytte lagkapten förra året också, men då var det ju av den naturliga anledningen att Andreas Granqvist la skorna på hyllan. Och då hade ju Anthony van den Hurkat lagkapten i flera matcher innan det också. Men jag tror det kan vara klokt val, för man tar ju bort lite mer fokus från Anthony van den Hurk. Vi kan ju bara gå till oss själva här, vi fyra, hur ofta vi pratat med Anthony van den Hurk, inte bara i egenskap av lagets skyttekung utan också i egenskap av lagkapten, och att det blir ett väldigt stort fokus på honom i alla lägen. Så sett till det så tror jag det är smart av HF att inte lägga det oket på hans axlar, utan att han kan få fokusera på sitt spel. Och sen så får William och Davidsen var den som kanske oftare står upp i stormen när det händer grejer.
Sen om det faktiskt var så att Anthony van den Hurk själv ville lämna från sig binden. Det sägs ju så. Men jag skulle vilja höra van den Hurk säga själv.
Jag har också tänkt på den. Den frågeställningen har man ju. Den frågan har man ju ställt sig själv också. Är det verkligen så ömsesidigt?
Det kommer vi aldrig få svar på.
Men då får vi väl se om det lyfter för Anthony van den Hurk nu när han har släppt några ton från sin axlar med den här binden.
Ja, det känns lite konstigt att han har varit kapten. Det kändes nästan som ett sätt för att behålla honom och verkligen visa hur mycket han betyder för laget och sånt. Han har ju känts ganska introvert just som kapten. Kämpat med sig själv. Det är en annan profil än Davidsen, så på så sätt det kommer det inte som en chock.
Ska man vända på det resonemanget så skulle man då kunna säga att man inte riktigt tror lika mycket på honom, så att han behöver inte vara lagkapten längre.
Okej, jag vet inte, men jag ville bara säga det i alla fall att jag, han har inte känt som...
Förbandelse i binden så innebär det att William och Davidsen kommer gå ner sig totalt under hösten. Jag vet inte.
Ja, men köpa en ny bindel på Intersport.
Ja, men jag är inne lite på samma spår där, att Anthony van den Hurk kan inte riktigt är den lagkaptens typen.
Även om han var sen, i Nederländerna.
Ja, det var han ju förvisso. Men samtidigt har ju åtminstone till William och Davidsen anslöt i vintras, har ju HF också saknat den typen sen Andreas, eller ja, han var ju inte med mycket innan han la av heller, så det har ju inte varit jättemånga alternativ. Anders Lindegård har ju de egenskaperna, men där var ju Jörgen Lennartsson väldigt tydlig med att man ville ha en utespelare som lagkapten. Han såg ju Lindegård som den kanske liksom inofficiella lagkaptenen i truppen, men att ute på plan vill han ha en utespelare. Jag vet inte hur Mattias Lindström och Alvaro Santos resonerar i den frågan, men så var förklaringen där och då i alla fall. Och fram till då att Davidsen kom in i vintras så har det ju varit, ja, vi har ju pratat om det en miljon gånger, hur att de här karaktärspelarna har saknats helt enkelt.
Det är ju verkligen ett stort hål efter att Andreas Granqvist slutade. Han hördes hela tiden och var en väldigt stor ledare, och där är det ju, det är klart att det ska vara en utmaning att ersätta liksom den svenska landslagskaptenen och sådär, men det har ju blivit ett större tomrum än det kanske borde vara.
Du menar att han fortfarande lever i sviten av det?
Jag menar du?
Att tomrummet av Andreas Granqvist
och hans ledaregenskaper. Ja, det skulle jag säga.
Det jämför också med vad många andra lag har för lagkaptener i Allsvenskan, så är det ju, så ser du också vilken sorts personligheter som bär binden också. Och det är en viss skillnad mot vad det har varit i HIF. Så då får vi se om Viljo Davidsson kan bära upp det här uppdraget.
Mm. Har vi tagit oss igenom allt inför derbyt här nu och läget i truppen på alla plan?
Det känns väl så. Jag kan inte komma på något.
Jag tycker i alla fall att det är väldigt skönt att det här landslagsuppehållet är över. Det är ett uppehåll jag inte har uppskattat jättemycket. Jag tycker
det är inget landslagsuppehåll.
Va?
Det finns ett EM som ska börja snart.
Jo.
Men det krockar inte, eller det krockar med allsvenskan, men det påverkar inte allsvenska spelskön.
Nej. Det hade varit roligare med allsvenska matcher än Nations League. Ja, det kan inte jag påverka. Jag tycker i alla fall att det är skönt att det är över. Jag fick inte så mycket medhåll här, men...
Jag tycker också det är jätteskönt. Jag har saknat allsvenskan.
Jag hade hellre sett att allsvenskan spelar på än den här Nations League. Jag var tämligen ointresserad av de matcherna, måste jag erkänna.
William och Davidsson spelade 4 Nations League-matcher med Färöarnas landslag. Så han har ju verkligen i matchform, kan man ju säga då. Färöarna som går ganska, med deras mått mätt ganska bra i Nations League. Som just nu ser ut att hålla sig kvar i C-divisionen. Vilket är en stor framgång för den lilla nationen.
Nu ska jag erkänna min okunskap här, det hade jag inte en aning om. Men det har sina förklaringar.
Lukas Lingman fick också speltid för Finland i Nations League.
Så han är också matchform?
Ja, det skulle man kunna säga.
Okej. Vi kanske inte ska släppa det med derby helt och hållet. För du ska få ordet här nu, Marian. Och tänka tillbaka på något tidigare derby. För jag misstänker att du har... ganska många minnen och kanske har något som du kan förmedla här i podden.
Ja, men jag försökte tänka lite grann utanför de här vanliga som man nämner då, 93 inför ett fullsatt när folk stod uppe på tak och klättrade i träd och allt vad de gjorde där 3-3-matchen nere i Malmö. Och en massa andra sådana här klassiska derby. Men vad som slog mig då, liksom började tänka, så var jag tvungen att slå upp det faktiskt så att jag verkligen hade HIFs laguppställning klart för mig. Och det stämde ju. Alltså, under hösten 2002 var HIF som förening, alltså det var verkligen, de var ute på tunn is vad det gäller ekonomin. Har vi hört den förut. Och den 16 april 2003 gick de då ut med att de hade liksom 39 miljoner i skuld och så hade de redan 20 miljoner hade de borgat för i dessförinnan. Kommunen och resultatet presenterades då vintern då 2002 kom då liksom chocken att de gick väl och sen så att de var att de blödde ekonomiskt och resultatet då för 2002 var ju att de gick 17,7 eller 18 miljoner back. Det var Claes Johansson ordförande och det var ju så turbulent i föreningen, men den hösten 2002 så var det derby i Malmö. Och laget gjorde riktigt bra ifrån sig. HIF Malmö slutade 2 det året, HIF 4. Nere i Malmö vann HIF med 2-0. Helt rättvist. Alvaro Santos.
Av alla.
Gjorde 1-0. Framspelade Gustav Andersson till 1-0-målet. Snygg 90 av. Och sen så gjorde Gustav själv 2-0-målet där. Så HIF vann med 2-0.
Var det en bra match, minns du det?
Det var väl inget stort derby, men Malmö var väldigt dåliga också, ska tilläggas, trots att de sen blev liksom, det var ingen stor match från deras, men inte från HIFs sida heller, men HIF vann rättvist. Och även i HIFs 11 fanns Mattias Lindström. Mm-hmm. Alvaro Santos och Mattias Lindström. Som då leder laget.
Det kanske är det derbyt de ska fiska upp och motivera sina spelare.
Visa liksom klipp ifrån, inför måndagen här.
20 år senare.
Ja, precis. Så detta var, ska vi säga, jag skrev upp datumet. 11 september 2002. Exakt, ganska nära 20 år sedan.
Ja, nära 20 år sedan.
Mattias Lindström och Alvaro Santos i HIFs 11 som vann ner i Malmö.
Var du född då, Sebbe?
Då var jag 3 år gammal.
Så det här kommer inte du ihåg?
Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg
det. Det blev ju deras första derby också, givetvis då. Som de leder tillsammans 20 år senare. Efter att de vann
Kanske vi har en potentiell vinkel efter matchen här.
Får jag plocka ut en match också som jag kommer
att tänka
på?
Det kan du få göra.
Som är lite mer närtid, då var jag 17 år gammal. 2016. Året HIF åkte ur Allsvenskan och Malmö vann Allsvenskan. Men i derbyt på Olympia så vann HIF på våren. Ett HIF-lag med Tomer Kensinski i mål bland annat. Och spelare som Lalawela Atakora, Anton Wede, Jesper Björkman, Blimby. Det var ett svagt HIF-lag på den tiden. Men de lyckades vinna mot blivande seriesegraren Malmö FF. Så det är också en sån match man de kanske kan plocka fram. Att trots att man har ett på pappret betydligt svagare lag så går det att skrälla i ett arbete.
Dock hjälpte det inte för de åkte ur.
Nej, det gjorde det ju inte såklart. Men i den matchen så lyckades jag faktiskt skrälla mot MFF. Trots att det var skilda vardag mellan
klubbar. Det är fortfarande 11 mot 11.
Mm. Fortfarande en boll de sparkar på.
Ja.
Och så ska du säga de bevingande orden Eriksson brukar säga. Allt kan hända i fotboll.
I ett derby.
Brukar jag säga det?
Eller derby lever,
hoppas inte jag brukar säga det.
Derby lever sitt eget liv. Den har man inte trott på.
Nej. Nej. Det kanske inte är du. Jag kanske blandar ihop dig med någon annan.
Okej.
Okay. Men okej. Tack. Var ni färdiga med derby återblicken?
Ja, men inte Erik och du har varsitt derby också.
Nej, inte så här på stort. Jag har ju sett några stycken, men inte alls lika många som du.
Vi kan ju puffa för att det också kommer en text här i helgen med just derbymatcher som vi minns. En sammanställning av några klassiska fighter mellan HIF och MFF.
Kanske 2002-2016 finns med?
Det är mycket möjligt.
Ja. Ska vi kasta oss ut i vida världen också?
Det kan vi göra.
Du har ju avslöjat att du har valt ett litet land.
Nej, det är inget litet land.
Ett lovande land.
Ganska stort land till ytan, beläget i norra Afrika.
Igen, vi är alltid i Afrika. Har vi inte gått igenom alla länder i Afrika än?
Ja, vi har varit rätt mycket i västra Afrika, södra Afrika.
Men inte så mycket i östra alltså.
Norra Afrika.
Och då kommer vi till Algeriet, Tunisien, Marocko eller Egypten.
Det var ett av de länderna du sa va?
Sa han ett av länderna?
Ja.
Vad sa du? Algeriet?
Marocko, Tunisien, Egypten.
Ja, då säger vi. Det är Algeriet vi ska till idag. En HIF-spelare från Algeriet.
Är inte han Beloufa, eller?
Jo.
Ja, mittbacken.
Det går snabbt nu när det bara är ett namn. Ja. Samir Beloufa är det, mittbacken som kom till HIF 2007. Spelade i klubben till 2008, gjorde två säsonger i HIF, kom från Belgien, Westerlo.
Helt okej faktiskt.
Därefter hade han en säsong, när han lämnade HIF 2008, en säsong utan klubb och sen så gick han tillbaka till Belgien. Där han sen avslutade karriären i juli 2010. Gjorde 15 allsvenska matcher för HIF, ett mål en assist.
Vad gör Samir idag?
Det har jag tyvärr ingen koll
på. Han jobbar på som banktjänsteman.
Okay.
Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning.
Men Samir Beloufa var i HIF i två säsonger. Nio landskamper.
Men då var det 8 år när han var här, så att han lär du ha följt.
Ja, men han har jag absolut koll på.
Mm.
Det har jag.
Tekniker?
Ja. Tekniker? Han var väl mittback?
Han var mittback.
Kan man vara en tekniker ändå?
Ja, det kan man vara.
Ja.
Jag minns för dåligt för att göra någon djupare analys av honom. Men ja, jag kände för att prata om honom. Han har faktiskt gjort en match i franska högsta ligan också. Tillhörde dessutom Milan i yngre år.
Mm. Ja, då har vi varit i norra Afrika också. Vi ser när vi kommer till Sydamerika eller någon annan kontinent.
Ja, det har varit mycket Afrika med den senaste tiden i podden.
Vad kan vi säga? Under hela våren.
Ja. Men vi hade någon avstickare till Tjeckien och någon till Brasilien och USA lite så också. Ja.
Du då Erik, du vill gärna snacka om någon ex-HIF-are.
Ja. Då kan vi ju ta Martin Olsson.
Då är vi tillbaka i derby-sammanhang nu.
Ja, vi knyter ihop säcken här på kapten. Och han bar lagkaptensbindeln ofta 2020. Och var ju väldigt bra i många matcher, men det räckte inte i ett svagt HIF som, som åkte ur, och sen blev det en vända till Häcken, och sen så blev det då MFF. Bor väl kvar i Helsingborg fortfarande, tror jag. Lite speciell karriärskurva de senaste åren, har jag varit kvar i landslaget, dessutom haft väldiga skadeproblem, men han kan ställas mot några forna lagkamrater nu på måndag.
Sägs att han ska förlänga med Malmö också.
Ja, precis. De har inlett en dialog. Han har väl själv bekräftat det för någon dag sedan, tror jag.
Läste i Sydsvenskan också där han pratade om detta, att han väl ser sig själv som vänsterback något år till, men sneglar också inåt mitten.
Där han spelar en del i HIF.
Ja, främst var han ju mittback i HIF, ja, och gjorde det med den äran. Mm.
Så från Högaborg ursprungligen.
Exakt.
En mycket kompetent fotbollsspelare. Men rätt skaplig vänsterfot.
Gick en liten annan väg i och med att han åkte från Högaborg direkt till Blackburns akademi. Ungdomsakademi. Inga omvägar via allsvenskan då på den tiden.
Precis, han var allsvensk debutant när han representerade HIF.
Precis, skulle jag säga det. Exakt. Så sent var det han debuterade i allsvenskan.
Mm. Någonting mer att säga om Martin?
Nej, det finns mycket. Men vi kan stoppa då. 197 Premier League-matcher är det väl, om jag inte minns fel.
Ja, får se hur mycket han får spela mot sitt gamla lag HIF då. Match i matchen, han trodde att han skulle få höra en hel del från HIFs fans, men att det kanske också skulle drunkna lite grann i hemmaborgen där nere i Malmö. Det är väl inte otänkbart att han får höra ett och annat.
Det lär han för, ja.
Okej. Då har jag egentligen bara en sak kvar att säga, om ni kan skriva under på det. Och det önskar alla er lyssnare en glad och trevlig midsommar.
Jag skriver under.
Jag är beredd att skriva under.
Och Sebbe nickar. Då säger vi så. Vi återkommer från HD med grejer under helgen. Så det är bara att följa oss. Och sen så är det ju full bevakning på måndag. Och blir mycket nerifrån Malmö då. Så ja, vi får se om det blir en skräll eller om det inte blir en skräll. Men fram till dess, ha det så bra.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.